Hej och välkomna till podcasten Oss ADHD emellan. Idag så har vi faktiskt en gäst här som jag har längtat jättemycket till att ta emot. För att man kan säga att Martina här är lite av en expert på ämnet om ADHD. Hej Martina!
Hejsan!
Vill du introducera dig själv lite?
Ja, var ska man börja? Det är alltid den där, vem är jag? Nej, men jag är ju psykolog och har jobbat väldigt länge med både utredning och behandling när det gäller ADHD. Alltså personer med ADHD och autism och ja, men andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och jag har jobbat med både barn och vuxna. Och sen nu senaste åren har jag också skrivit en del böcker. Dels ADHD på jobbet, men också Svart bälte i föräldraskap, som riktar sig då till föräldrar som har barn med ADHD och autism. Ja, det är väl jag. Och ute föreläser mycket om de här ämnena och sådär.
Precis, jag har ju läst ADHD på jobbet.
Ja, vad bra.
Tyckte jag var en jättebra bok. Men om vi säger så här, vad var det som fick dig att intressera dig av just personer med liksom neuroaspekten? Liksom?
Ja, den frågan får jag ofta. Och egentligen var det då när jag jobbade på ett hem som, ja, men där jag träffade personer med beroendeproblem, där många har ADHD i botten men kanske inte fått rätt förklaringsmodell tidigt i livet och då kanske utvecklat beroendeproblem. Man ser ju att det finns en stark koppling i forskningen mellan ADHD och beroende som är någon form, ofta många gånger att det är självmedicinering och sådär. Men också att man har lättare för att fastna för beroende. Mm. Och då började jag jobba med ADHD-utredningar. Och tyckte att det här var väldigt, väldigt... Ja, men jag kunde på något sätt förstå. Och det föll sig naturligt när jag träffade personer med ADHD. Och sen har jag ju då, som jag tänker de flesta av oss, personer i vår närhet som har ADHD eller psykisk ohälsa på olika sätt. Mm. Så därför har jag också skrivit en till bok nyligen som heter Vem hjälper den som hjälper?
Ja, det som, har jag sett.
Ja, och den riktar sig just till anhöriga där jag själv ingår. Mm. Och inte bara psykisk ohälsa. Vi vet ju att många med ADHD har det vi kallar för samsjuklighet. Alltså ja. Ångest, depression, utmattning och så vidare. Så att jag tror att det var så jag halkade in på det.
Gud vad spännande. Mm. Men om man säger så här då, vad är ADHD?
Ja, alltså den liksom enkla förklaringen kan man väl säga är att man har ofta svårt då med koncentration, uppmärksamhet, men också rastlöshet och impulsivitet. Det är den hårdfaktan så. Mm. Men jag brukar beskriva det mer utifrån det vi kallar för de underliggande svårigheterna vid ADHD, att man har ofta väldigt, väldigt svårt att reglera känslor. Alltså reglera olika funktioner i sig själv. Vi har känslor, att man kanske blir väldigt lätt irriterad, man blir väldigt lätt arg, men det kan gå över ganska fort för vissa och sen blir man den här som sprudlar och jätteglad. Så alla känslor går liksom upp och ner hela tiden. Mm. Och det här är ju inte ens ett kriterium vid ADHD med känslor. Det tror jag, för jag har nästan inte träffat någon, det är klart, det finns, alltså alla, det tar ju så olika uttryck hos alla, men jag tror att i framtiden så kommer det faktiskt ingå som ett kriterium vad ADHD när vi gör utredningar. Så reglera olika funktioner sig själv, men också att man har, ja, men svårt med det vi kallar för, ja, men exekutiva funktioner. Alltså att man har svårt att överblicka, prioritera, man har svårt att veta vad som är viktigt eller... Ja, men när det blir för mycket på något sätt. Att man blir lättare överbelastad. Mm. Och sen när vi har den här regleringen. Det är ju inte bara känslor. Vi har energi. Alltså energinivåer som går väldigt snabbt upp och ner. Det kan vara, ja, men från timme till timme. Eller att man är den som kommer in på arbetsplatsen. Och har världens energi. Och sen på eftermiddagen är man helt slutkörd. Så att det är ju väldigt vanligt. Men också reglera motivation, ja, men hunger och mättnad till exempel. Ja, det, just det här reglera, så att det blir allt eller inget, väldigt mycket eller ingenting alls.
Precis. Mm. Jag känner verkligen igen mig allt du säger, men framförallt just det med energinivåerna. Mm. Jag tycker att det är väldigt jobbigt för att jag är ju så här... Jag känner att jag aldrig riktigt vet vad jag vaknar upp till. Mm. Och ibland så... alltså jag vet, typ, jag pratade med min pojkvän nyligen om det, att liksom, Det kan vara så att jag sov i 10 timmar på en natt och tog verkligen bra hand om en dagen innan, men det spelar liksom ingen roll riktigt, för att jag kan likväl vakna upp med alltså noll energi.
Exakt. Och det där är ju anledningen till att man har svårt att lita på sig själv. Alltså att det blir att så här, jag vet inte vad jag kommer orka. Och jag vet, många tycker därför att det är jättejobbigt att boka upp sig. Man kanske bokar upp sig på någonting och sen när det väl börjar närma sig så inser man att oj, men jag har ju inte energi för det här idag. Så att det är ju den här hela tiden balansen som är väldigt, väldigt svår. För att precis som du säger, man kan ha gjort allting. Ja, men jag har tagit hand om mig, jag har lagt mig tidigt, jag har tränat och allt det här som man har hört ska vara så himla viktigt, vilket det också är, men också mycket svårare att få till när man har ADHD.
Ja. Det är... Alltså det är bara det tycker jag. Alltså så här, jag vet ju att rutiner är det viktigaste för mig. Ja. Men ibland kan jag bli så arg för att jag tycker att upprätthållandet av rutinerna tar energi från mig. Ja. För att det också blir som någon tvångstanke i mitt huvud där jag så här, kom ihåg att laga matlådor nu. Kom ihåg att göra det här. Kom ihåg att göra det här.
Det är verkligen så. Det sker inte automatiskt. Utan, och det är det vi brukar kalla för att jag menar, det är en ständigt... Alltså, svårt att generalisera, svårt att sätta rutinerna, svårt att behålla dem. Det blir som att allting blir nytt varje dag, varje gång. Man måste påminna sig om det. Och det är det här som är så tokigt på något sätt. Att de som behöver det som allra mest, många med ADHD då, har ofta svårast att få till det. Men ändå, det är ju ändå väldigt viktigt.
Ja, gud ja. Mm. Men det är lite... Alltså ja, det är väl lite där livets ironi typ. Att så här, det är vi som verkligen behöver det, men det är också liksom... jättesvårt att applicera det på ett liv. Mm. Jag tänkte typ också bara på det att igår, för jag fyllde år i tisdags och då var jag ledig och sådär och hade en liten vinlunch och allt var trevligt och sådär. Och sen igår så hade jag tagit på mig att jag skulle åka ut på en utflykt med jobbet för en kampanj och spela in saker. Men i tisdags då efter mitt firande så får jag pangmigrän och lyckas inte somna på liksom hela natten. Så jag måste ju avboka igår när jag vaknar. Men då blir jag också så här arg i mig själv för att jag blir så här, borde inte jag typ förutsett att jag kanske inte borde tagit på mig det här från början liksom. Men det är som att jag tänker för en vecka sedan att allt är möjligt och ja.
Ja, men exakt, ja men precis, det är ju just det där. Och sen när det väl kommer, det är ju exakt det som gör att det blir en väldigt, alltså väldigt svårt att planera sin vardag, vad man mäktar med, vad som tar energi. Och sen så kommer man till den där dagen och så blir man så varför har jag bokat in det här, för att idag känner jag så här och så där. Så att det tror jag att många kan känna igen sig i, faktiskt.
Ja, men det jag tycker är så himla jobbigt är liksom när man som ADHD-person behöver förklara för liksom personer som är liksom förknippade med det man bokat in sig på. För att ofta så skapar det en rädsla i att så här, nu tänker de att jag är lat, de tänker att jag är stökig, när det egentligen allt handlar om ett handikapp. Hur tycker du att man ska liksom ta sig an en sån situation när man förklarar hur man funkar och varför det inte går just nu?
Det där tycker jag är jättebra att du tar upp, för att det här är ju anledningen till att många blir missförstådda för att vara lat. Eller du vet, kanske får höra kommentar, men du orkade ju det här förra veckan. Hur kan du inte orka det nu? Eller är det bara att du inte är intresserad? Eller betyder jag inte tillräckligt mycket för dig för att du ska prioritera det här? Alltså det blir så lätt sådana här missförstånd. Mm. Och det är ju såklart jättesvårt att säga, men säg exakt så här. Men man skulle ju vilja att, vilket vi gör nu, att sprida kunskap om att det här, den här regleringsfunktionen som man har svårt med vid ADHD ställer till det på just sådana här sätt, och det kan ta sig uttryck genom att man kanske inte orkar just då, och det handlar inte om att man inte vill, att man inte är tillräckligt motiverad eller att man är lat eller så. Så att skulle jag ha personer i min närhet så skulle jag säga, men läs på, så här funkar jag, och kanske prata om det när det inte är så laddat. Att man så här, Men precis så som du säger nu. Så skulle du säga det till dina närstående så tror jag nog att de skulle lyssna. För det är jätteviktigt, för annars blir det just de här missförstånden. Och det mår man inte själv bra av. Och personer i ens omgivning gör ju inte det heller.
Nej, och det, alltså jag tycker att det värsta är just när det typ förefaller sig liksom under situationer som på en arbetsplats. Också för att ha ADHD har det också fallit ner för att vara en prestationsprinsessa. Så liksom, trots att jag låg hemma igår med migrän och har inte sovit på över 4 timmar, så liksom försöker jag även när jag avbokat liksom ta värktabletter, ta luft för att så här, kanske ändå lyckas vända på det, för att jag har såna prestationstankar liksom. Trots att min kollega skriver till mig, men vi har löst en annan som hoppar in, bara vila, ta det lugnt, det går jättebra. Men ändå så är det något i mig som är så här, du är dålig, du är dum.
Ja, och det där är ju så himla vanligt ju. Vi ser att det är jättevanligt att många med ADHD har svårt med dels självkänslan, mycket självkritik, mycket självhat. Det säger faktiskt, för jag är med i ett forskningsprojekt där vi kollar på ADHD i nära relationer, i kärleksrelationer. Och också då har en, vad ska man säga, en kurs i det här som vi ska utvärdera för att se om vi kan erbjuda det brett. Mm. Det är via Stockholms universitet som vi har driver det här forskningsprojektet.
Vad spännande.
Jättespännande. Det heter Du och jag och ADHD. Och det som har kommit upp i de här kurserna är just det här att som anhörig är det också väldigt svårt att hantera just det här självhatet hos den som har ADHD, eller det här självkritiken. Och du vet att så här, ja, men du är inte dum, men det är ändå de här som, tankarna som liksom pickar på uppmärksamhet hela tiden. Och det beror ofta ju på tidigare erfarenheter, att man inte fått till det, att man känner att man kanske redan tidigt är annorlunda, man har inte fått rätt förklaring. Och det påverkar ju såklart självkänslan och tankarna. Och sen, jag menar, det här som du beskriver är ju också att du har förmodligen en väldigt stort ansvarstagande och samvetsgrann. Mm. Alltså arbetsmoral, då vill man ju göra rätt för sig. Och att då inte ha den här tilliten hela tiden till sig själv. Att, ja, men, eller också som du säger, att man kanske kämpar på och sen tar det sig uttryck i huvudvärk eller andra kroppsliga delar, för att man kanske, för det tar mer energi att ha ADHD. Det är inte det att man inte kan klara av saker, men vissa saker tar mer energi.
Gud ja, och jag tänker verkligen så här, för jag har ju varit utbränd 2 gånger, så jag kan ju ändå se mönstren, och oftast har det ju att göra med att jag försöker passa in i en ram som jag inte passar in i. Och det har väl tagit sig främst uttryck på min tidigare arbetsplats. Men där var det också, jag kände mig liksom ständigt typ ganska motarbetad. Liksom. Det kändes inte som att det var av intresse att så här, få en person med ADHD att liksom funka på jobbet. Liksom. Utan jag skulle bara typ skärpa till mig och funka. Jag vet till och med att en person sa faktiskt till mig när jag började arbeta heltid, för att trots att jag började arbeta heltid så behövde jag ju fortfarande gå till min liksom ADHD-coach. Vissa grejer behövde jag göra för att så här funka. Oftast så är det ju så att när man har de här olika tiderna så kanske det sker på arbetstid, men då tar man ju alltid ikapp det att antingen så här jobba på lunchen. Så där. Det borde inte vara en big thing att någon går till psykologen. Eller att någon behöver gå till akupunktören för att man ska bli kvitt spänningar och sådär. Men då fick jag till mig att om man jobbar heltid, då är man frisk även från sin ADHD.
Det är sant.
Ja, det är det sjukaste någon någonsin sagt till mig.
Det är helt otroligt alltså. Då är det ju verkligen att man inte har den här kunskapen och öppenheten för olika sätt att fungera. Det där tycker jag är tillbakasträvande och inte förståelse för vad är det. Jag menar, ska vi få ut potential hos alla medarbetare måste man ju se till hur fungerar just du. Och hur kan vi komplettera och vad kan vi göra för att vara flexibla och anpassa och förstå. Så att det där var ju helt otroligt. Jag blir så nyfiken på då att höra vad är det du har jobbat med tidigare. Men ja, och det här är så otroligt viktigt att prata om, för vi tillbringar ju så mycket tid på våra arbetsplatser att det är så himla viktigt att det fungerar. Och det är inte ovanligt den berättelsen som du beskriver, att man faktiskt pressas in i en ram. Det finns ingen förståelse för att man funkar på olika sätt. Man själv kanske inte har den självkännedomen. Mm. Så att man pressar sig in i saker som kanske inte är helt rätt för ens sätt att funka. Eller att man inte ger sig själv tid för återhämtning när det är saker som tar mer energi. Och då är risken väldigt stor att man drabbas av just utmattning eller... Ja, men eller byter jobb är också vanligare.
Gud, ja.
Eller också att man, det här som lite slarvigt kallas för arbetsnarkomani, att man jobbar 24/7 för att man också tycker kanske ibland att det är kul, men också att man sätter väldigt höga krav och press på sig själv. Så att man vill ju fånga upp det här hos alla egentligen tidigt.
Ja, men det här är typ, alltså just med den här arbetsplatsen tyckte jag är väldigt fascinerande. Jag jobbar ju med marknadsföring, så det gjorde jag även då. Det var att första gången jag blev utbränd så hade inte jag fått min diagnos. Och då kände jag mig väldigt fint bemött. Att liksom, we got this, och man fick mycket stöd och sådär. Men så fort jag fick min diagnos och det började liksom komma fram att mycket av symptomen som jag har är liksom jag, och det är inte min utmattning, då kändes jag att det började så knaka mer i fogen, eller vad man säger. Då var det liksom inte det här schyssta bemötandet längre, utan ja, lite som att så här, bara get over yourself och skärp till dig liksom. Men ja, alltså, men det känns liksom som att så här, det här är så himla typiskt för så många arbetsplatser, att man är väldigt förlegad, och det känns liksom inte riktigt som att man bara ha tillit till personen, att så här, du får arbeta lite på ditt sätt typ, så att det blir bra. Jag vet ju också så här, med den här arbetsplatsen, att så här, de hade ingen koll på så här, lagar och regler vad gäller personer med olika handikapp och sådär. Så att det var någon gång där det var lite så här, att jag blev satt åt sidan och typ uppläxad för saker och ting liksom. Och det var också i samband med det här att när man jobbar heltid så är man frisk liksom från sin ADHD. Men då fick ju jag liksom komma med en tallriksbuffé, eller vad som är, vad fan säger man? Nej, men då fick jag komma med ett smörgåsbord av så här lagar och regler. Det jag var så här, bara som ni vet så har personer med olika funktionsvariationer och nedsättningar rätt till arbetsanpassning. De hade ingen aning om det.
Mm.
Och jag kan tycka det är ganska så här magstarkt av en arbetsgivare att liksom läxa upp någon för hur den liksom funkar när det är till exempel ett handikapp.
Mm.
Och samtidigt inte ha kollat upp hur saker och ting funkar i liksom det praktiska. Liksom.
Mm.
Ja.
Nej, men precis. Och det där är ju dels det här som du var inne på, att kalla någon som man är frisk från sin ADHD.
Mm.
Det här är ju ingen sjukdom, det är inte en superkraft, utan det är ett annat sätt att fungera. Egenskaper, symptom som i en viss miljö kan fungera bra och i andra fungerar mindre bra. Och det är ju därför som vi behöver alltid prata om två sidor av myntet. Jag menar, det som ett symptom eller en egenskap kan i en viss situation under fel förutsättningar ställa till det och bli ett problem. Men det kan också vara så att i en annan situation så kan det faktiskt vara en tillgång.
Exakt.
Om man får det som man behöver och den förståelsen. Och precis som du säger så har faktiskt arbetsgivare ett väldigt stort ansvar enligt lag att se till att alla medarbetare fungerar och mår bra på arbetsplatsen och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Och det kan då innebära individuella anpassningar. Och jag tror att det handlar mycket om, när jag är ute och föreläser på företag. Det finns ju faktiskt ganska många företag som vill lära sig mer om de här frågorna.
Ja, min nuvarande arbetsplats är verkligen så.
Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Och där tycker jag det ofta handlar om att man som chef eller ledare, jag jobbar ju själv som chef på Smart Psykiatri, och just det här att visa att man är intresserad, att man vill kunna anpassa eller lyssna eller förstå, för det kommer man väldigt långt på. Det behöver inte betyda att man måste göra världens största förändringar, utan att så här, säga att men jag vill veta hur det här blir för just dig, och jag ska se hur jag kan, hur vi kan anpassa det här på bästa sätt. För att jag menar, det är ju de här anpassningarna och så, det är ju under, alltså vad som är möjligt. Man kan ju inte bygga om ett helt kontor.
Nej.
Till exempel. Men ofta visar man den här förståelsen så, och att man vill som ledare eller arbetsgivare, så tycker jag att man kommer väldigt långt. För då känner ju båda att det här är ett samarbete. Och att man lyssnar på varandra och sådär. Och det tycker jag gäller ju alla, med eller utan diagnos också. För att jag menar, vi funkar på olika sätt och jag tänker att det finns en poäng med det.
Mm.
Jag menar, tänk hur skulle en arbetsplats vara om alla funkade exakt likadant? Eller hela arbetsmarknaden skulle bli jättekonstigt och vi skulle inte komma särskilt långt.
Podden är denna vecka sponsrad av The Park. Och det är ett coworking-kontor helt enkelt som finns på lite olika platser i Stockholm såsom Södermalm och Hagastaden. Och det är faktiskt här podden bedrivs. De har en poddstudio som heter Talk in the Park och det är där jag hänger just nu. Och ja, det jag skulle vilja rekommendera er att göra det är att om ni vill prova på denna coworking-plats så kan ni testa gratis genom att skriva in koden community på deras hemsida som jag har länkat i avsnittsbeskrivningen. Och tusen tack The Park för denna sponsring och för att jag får podda hos er. Vi är denna vecka sponsrade av Cura of Sweden. Ni hörde rätt, Tyngdtäckets varumärket. Och jag är superglad för det här samarbetet eftersom jag älskar Cura. Och de har hjälpt mig så mycket med mina sömnsvårigheter och min ångestproblematik. När jag fick veta att jag hade ADHD så började jag googla runt efter olika hjälpmedel. Och då var faktiskt ett av tipsen att skaffa tyngdtäcke. Och det har faktiskt varit livsförändrande för mig. Så jag har haft Cura då i 2 år och jag sover så mycket bättre idag. Jag har inte lika mycket ångest när jag liksom drar täcket över mig om kvällarna och jag bibehåller min nattsömn under natten. Och det är mycket tryggare för mig att vakna upp. Jag får liksom inte lika mycket kortisol på slag och så vidare. Och det är faktiskt så att 9 av 10 får bättre sömn med Cura. Och jag är ju uppenbarligen då en av dem. Och det Cura är, det är ju att det är ett tyngdtäcke, alltså ett täcke som väger. Och det gör det eftersom det är glaspärlor i de här täckena. Och man kan till exempel välja 7 kilo, man kan välja 11 kilo och så vidare. För mig har det verkligen varit ett före och ett efter Cura of Sweden helt enkelt. Det som är så fantastiskt med det här samarbetet är att Cura har gett mig en rabattkod till er. Så med koden OSSADHD så får ni 25% rabatt på Cura of Sweden. Då kanske ni tänker, okej, men vilken vikt ska jag ha på mitt täcke? Man är helt enkelt rekommenderad att ha cirka 10-15% av sin egna kroppsvikt i vikten på täcket då. Men jag själv har mer vikt för att jag vill känna ännu mer tyngd. Och det kan vara väldigt fördelaktigt för just personer med ADHD eftersom vi är lite mer stissiga än andra. Så kom ihåg det, med koden OSSADHD så får ni 25% på Cura of Sweden. Tack Cura, ni är bäst och ni har verkligen gett mig en god nattsömn. Kan man liksom inte se att det finns olika fördelar med alla olika individer och att liksom den personen har lite struggles med det här men är sjukt duktig på det här och det tjänar mer till än att vi ska sätta käppar i hjulet för just the struggles typ. För att man kan ju alltid hitta lösningar för att de problemen inte ska vara problem. Men jag vet ju också att så här, det jag fick till mig när jag pratade om så här, saker som jag ville få anpassade för att det skulle funka bättre för mig. Till exempel att jag klarar inte riktigt av att vara på ett kontor från 9 till 5 eller till 5:30 för det är för mycket intryck. Så jag var ju så här väldigt jobbade hårt för att så här kunna liksom gå hem vid typ 2-3 och sen fortsätta jobba hemifrån. Men då fick jag alltid till mig, ja men då blir det orättvist för alla andra. Och tänk på vad alla andra och deras liksom sätt att se på det. Och då var jag också ofta så här, för jag var ändå ganska stark i mig själv, att jag var så här, ja fast de har inte ADHD. Mm. Så att liksom de har inte det problemet jag har. De behöver inte sitta och bli liksom helt förstörda av alla intryck som kommer och går och hela den biten och det här att ständigt socialisera sig. Men jag tyckte också det var spännande för att jag tänker ofta att ja, men om jag mår bättre av det, då kanske alla på kontoret mår bättre av det. Så det kanske ska vara en sån policy för alla.
Mm.
Istället för att se det som att så här, om en får det så är det så himla orättvist, utan så här, om alla kanske ska ha det så här, för det är bra för hälsan typ.
Ja, och mycket av det som är bra vid ADHD är ju bra för alla, men ja, nödvändigt för den som har ADHD.
Tack.
Så att jag tycker att det är väldigt bra att du har kunnat och vågat stå på dig. Mm. Det, är ju, det ser vi som ett stort problem idag, att många vågar inte ens berätta att man har ADHD. Så att du är öppen med det och kan berätta, tror jag kommer göra att fler vågar.
Mm.
Så att det här är ju jätteviktigt. Och jag tänker att det här med att då ska alla andra... Där tycker jag ju att jag tror att alla andra skulle nog ha en ganska stor förståelse ifall man var öppen och pratade om de här frågorna. Jag menar, hade jag en medarbetare och kollega som jag visste har ADHD och jag får höra väldigt tydligt, ja men att det här beror på för att jag ska orka och prestera och så vidare, så hade jag ju inte tänkt, men gud vad orättvist. Alltså så. Det är ju precis som att man kanske, om det är någon som är gravid och behöver liksom, ja men kanske kunna jobba hemma lite mer. Det är ju inte så att man tänker, men gud vad orättvist. Alltså förstår du, lite samma tanke där tycker jag.
Ja, men jag håller verkligen med.
Och så kan det ju vara någon annan medarbetare som behöver någonting annat, eller att man faktiskt ser till, har vi möjlighet på den här arbetsplatsen att kunna ha lite mer flexibelt? För alla arbetsplatser har ju inte det såklart. Och så se, vad är det viktigaste för oss här? Är det att alla ska må bra? Är det att alla ska vara på jobbet 8-17? Alltså förstår du, man behöver tänka till tror jag som arbetsgivare där.
Ja, men jag tycker det är spännande med hela liksom, jag vet inte om man ska kalla det ideologin eller vad det är liksom som för sig går, men jag sitter ofta och tänker på det. Men det som hände var ju att, alltså jag kände ju att det, alltså jag var, i och med att jag blev utbränd så var det så viktigt för mig att föra min talan, för jag ville inte bli det igen. Men det slutade ju med att jag blev det igen dock. Mm. Men då bestämde jag mig för att jag måste söka nytt jobb. Och då var jag väldigt så här, hård på varenda arbetsintervju jag var på. Att så här, jag har ADHD och kan inte ni liksom jobba med mig i denna fråga eller vad man ska kalla det, så då är inte jag er anställd typ. Och just på arbetsplatsen som jag är på idag, då var ju de superintresserade från start under den här arbetsintervjuerna och så här, ja men hur kan vi göra för dig, och gud vad spännande, ja men det här låter liksom, det är doable och det är görbart, och herregud det är klart att du kan liksom jobba hemifrån, och alltså, vi kommer inte liksom trycka på det så länge du gör ditt jobb. Och jag har verkligen känt det, att liksom, det är ingen som ifrågasätter mina behov längre. Och det är lite som en jargong på arbetsplatsen att så här, det är inte bara jag som har en diagnos, och det är verkligen inget ifrågasättande. Jag har en kollega som, hon jobbar typ inte från 9-11 utan hon jobbar lite senare på kvällarna istället, för att hon liksom mår inte bra på morgnarna på grund av sin diagnos. Och det är inte som att någon är så här, åh hon får sova morgon, gud vad lyxigt, utan det är snarare en tacksamhet för så här, vad skönt att jag inte har som hon har det, för det måste vara jättejobbigt.
Alltså det här låter som en helt fantastisk arbetsplats måste jag säga. För det här är ju verkligen, det är dit man vill nå. Att, alltså dels att de faktiskt anställde dig när du var öppen med diagnos. För det vet vi ju att många känner sig diskriminerade. Att man inte vågar berätta på, alltså dels att man absolut inte vågar berätta i, ja men... CV, att man inte vågar berätta under intervju. Många, det här har vi gjort en undersökning på nämligen. Många vågar inte berätta förrän man kan, kanske vågar man säga ifall man har en fast anställning till några stycken.
Ja.
Mm. Men det är inte vanligt. Och därför att då bli bemött med det här, och då tänker jag att då har nog förmodligen den här, din arbetsgivare sett till att ja, men det finns ju styrkor och det finns utmaningar som vi alla har. Och att många med ADHD kan besitta enormt mycket engagemang och motivation när man hittar rätt och något man brinner för.
Ja.
Då är det nästan att du vet att man kan hamna i det här hyperfokuset och nästan inte kan sluta med det man verkligen älskar. Och det behövs ju också för att kanske nå vissa resultat. Men man måste hela tiden tänka, då kan det ju vara så att jag behöver mer återhämtning, för alla behöver ju under de här pauserna och så.
Ja, men det är något fint i det. Jag har också reflekterat över att på förra arbetsplatsen där jag kände mig motarbetad, där pratade jag väldigt mycket om min ADHD och mina behov, alltså nästan på så här en veckobasis, för att jag liksom försökte väl greppa tag i något för glatta livet, att så här, förstå mig, snälla förstå mig, förstå mig, förstå mig. Medans på min nuvarande arbetsplats så känner jag inte att jag alls pratar särskilt mycket om min diagnos och hur jag funkar. För jag bara får göra på mitt sätt och det ser bra ut. Och typ att jag pratar så lite om min diagnos att ibland när någon annan lyfter den idag, då blir det lite så här, hi, vad kul typ.
Mm.
Det var en kollega som sa för någon vecka sedan. Han bara, Amalia, det är så jävla roligt när du har hyperfokus. För du typ andas lite så här ansträngt och man vågar typ inte peta på dig.
Mm.
Och då var jag så här, vad fint att han liksom ser till mig och kan liksom, jag vet inte, nästan ge mig någon liksom gullig liten rolig komplimang om det. Så var det ju inte förr.
Nej. Nej, det är kul att man kan se det verkligen.
Mm.
Och just som du säger det där att men, nu är inte fokus på vem som är diagnos eller inte, utan så här, det här är anpassningar som är bra för alla och då behövs, alltså, jag vet ju till och med i skolans värld så är det ju, jag tror att det är Norrtälje kommun som har anpassat skolorna utifrån just MPF, alltså ADHD och autism, för alla barn. Så att man har typ som gungstolar, man har väldigt tydliga scheman, man har viss flexibilitet, man har saker man kan pilla på i klassrummet och det är helt okej. För att jag menar, det där minns man ju framförallt skoltiden förr när det var väldigt disciplinerat. Man fick ju, så att man pillade med något så tog ju läraren bort det.
Alltså
så.
Åh gud.
Ja.
Åh gud.
Så att det, ja, men jag tycker det där är, de anpassningar som är bra är ju ofta bra för alla.
Ja, och jag känner liksom en frihet i att så här, det känns bara för väldigt skönt att inte behöva tänka på varje dag att jag har ADHD liksom. Nu tänker jag ju mer på det i förhållande till mitt så här vardagliga liv hemma just nu, typ energin är oförutsägbar och sådär. Men just på arbetsplatsen är det inte liksom lika markant längre. Förutom att jag fortfarande inte mår så bra av möten då.
Ja.
Det sitter väl i. Men de kan man ju inte riktigt komma undan.
Nej, de brukar ju tillhöra ofta.
Ja.
Så. Men man kan ju göra dem på olika sätt.
Ja.
Alltså, vissa har ju väldigt kreativt att man promenerar på mötena eller att man, jag vet att det är många med ADHD som har jättesvårt för möten så att de nästan tar sig an en ordförande roll så att de kan sitta och prata och vara aktiva och lite sådär. Men ja, nej, det är intressant det här med möten.
Gud vad spännande det du sa med ordförande roll. Jag skulle typ kunna fråga, tror jag, min arbetsplats om jag skulle kunna få leda måndagsmötena.
Mm.
Då tror jag att det hade varit lättare för mig att ta mig an dem.
Ja, alltså prova.
Ja, det har varit spännande.
Ja.
För nej, alltså jag zonar ju så himla lätt ut annars.
Mm.
Men vi har en grej som jag får göra och det är att jag får stänga, om det är på distans, att jag stänger av min kamera. Och så får jag gå runt i min lägenhet och städa och lyssna. Mm. Och det är ju toppen, för då får jag pilla med händerna liksom.
Mm.
Ja.
Ja, och det som händer då är ju att, alltså det, precis det du beskriver, att man zoomar ut, det är ju för att egentligen, ja men hjärnan behöver ju någonting, alltså alla hjärnor behöver ju det, någonting som väcker intresset och motivationen. Mm. Och vid ADHD har man ofta svårare för just det, att hjärnan letar efter andra saker som kan ge en dopaminkick.
Mm.
Och då kanske det som sägs på mötena inte är det som är mest intressant, utan man kanske börjar tänka på något annat roligare och så kommer man ifrån det som är här och nu. Men då är ju kroppen så pass fiffig så att den kommer på att pilla jag med saker eller rör mig. Det som då uppfattas som rastlöshet eller det som är rastlöshet. Ja men då är det för att kroppens sätt att säga till hjärnan, håll dig vaken nu.
Mm.
För att jag menar, därför brukar vi ju säga att det kan vara ganska bra att pilla med saker, rita, att, men att det kan vara bra att sätta ord på att det betyder inte att jag inte lyssnar, utan snarare att jag lyssnar bättre om jag får pilla med någonting eller vissa stickar eller man sitter och skriver eller man sitter och antecknar på datorn samtidigt eller rör sig och så. För att annars uppstår ju de här missförstånden. Jag menar, om du och jag sitter och pratar så börjar du sitta och rita, så är det klart att jag tänker att är du inte så intresserad av det som jag har att säga, men egentligen kanske det är så att det inte är så. Men det är också det här i missförstånden att man lätt avbryter när man är väldigt engagerad. Det kan ju uppfattas som ganska nonchalant att, men här kommer du att avbryta mig när jag, men många med ADHD beskriver att ja, men ofta är det ju för att jag är rädd för att glömma det jag ska säga. Mm. Eller jag blir så engagerad så att jag fyller i vad du har att säga och så. Så att, ja, men det är mycket det här som jag tror är viktigt att lyfta. Så här fungerar det med ADHD på riktigt. Det här är orsakerna för att minska såna här feltolkningar av olika beteenden egentligen. och framförallt då på arbetsplatsen, men också i nära relationer till exempel.
Men Martina, jag tänker att vi rundar av för idag, men vi ses ju nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Känns allt bra?
Allt känns bra.
Toppen. Hejdå.
Hejdå.